Välkomna tillbaka till Ängeln, demonen och barnet. Det här är avsnitt 88 och jag heter Stefan Wahlberg.
Jag heter Albin Wahlberg.
Och jag heter Ove Lundqvist. Det har ju hänt lite grann här nu i veckan som har varit. Jag vet att du fick en liten snilleblixt och började forska lite i vad man skulle kunna göra för att kanske få tillbaka lite pengar. Var det inte så?
Jo, så kan man väl uttrycka sig. Det börjar faktiskt med att för en tid sedan så fick jag faktiskt en förfrågan så här helt från bara oväntat om jag går inte in på var det kom ifrån, men jag fick frågan om jag var intresserad av att sälja skulden som alla ni som har lyssnat på podden förstår att Eva och Bill har till mig. Jag visste inte vad jag skulle svara. Jag vet inte om det finns någon längre och sådär. Det har ju varit uppe i rätten och sådär. Så jag har gått och klurat på det lite grann. Och så ringde jag faktiskt i veckan här till en advokat och bad lite grann om råd, vad som fanns för möjligheter. Se om det överhuvudtaget finns någon variant. Och svaret jag fick, det var att en kvinnlig advokat, hon sa att tyvärr så är det så att sånt som har varit uppe i rätten en gång och är prövad i rätten. För om man nu har en skuld, man tänker sig att någon skulle köpa den av mig. Så och då försöker de driva in den mot Bill och Eva. Och då tänker man sig att de kommer inte betala och säga att det vägrar vi göra. Då kan man driva det i kronofogden och sådär. Och då nekar de i alla fall och då blir det en tvist och då kommer det ju i så fall då avgöras i rätten. Men har det redan varit uppe i rätten en gång, då går det inte att driva det igen. Ingen kommer vilja göra det. Nej. Men när jag pratar med den här advokaten så inser hon, alltså när vi pratar, men vänta här, sa hon, att var det inte så att ni var uppe i rätten en gång, men drev de det här guldkornet? Och då kom vi på det båda två samtidigt att och ni som har lyssnat på podden vet ju att när vi skulle till rättegången och prata och liksom försöka göra upp om delägarskapet, så valde ju Eva och Bill fiffigt, trots att de har ekonomi till att driva alla bolag, och sätta guldkornet i konkurs medvetet.
Vilket jag vet att jag läste någonstans att det var någon advokat som hade skrivit att vi kan ju faktiskt sätta det i konkurs.
Till och med det. Karin Slevinska var ju inne på det redan långt innan.
Ja.
Men jag tänkte att för en så pass ekonomistark aktör som Bill Engman trots allt är rent ekonomiskt, så är det ju märkligt. Behöver man ju inte sätta något bolag i konkurs. Framförallt inte om det inte finns några skulder. Men man kan ju begära själv och sätta bolaget i konkurs. Vilket de gjorde typ en vecka innan vi kom upp i rättegången. Vilket i sin tur kom vi på nu när jag pratade med advokaten, att det innebär ju att guldkornet har inte blivit prövat rättsligt. Nej. Däremot INT Group, mitt och Evas bolag som vi hade från början, det har varit ju med. Och plus några fastigheter som vi pratade om, det har varit ju med i rättegången. Men inte guldkornet.
Nej, för det
så
var
det
lite intressant.
Alldeles lite halv. Ja.
Ja, för att du försökte ju ta upp saker som hade med guldkornet att göra, vilket du inte fick göra.
Jag var på plats, det var jävligt noga.
Ja. Precis.
Något som hade med guldkornet, det var inte aktuellt, för det var inte med i fallet längre.
Så! Det fiffiga här, det blir ju då kontentan av vårt samtal med allmänadvokaten häromdagen, det är ju att guldkornet har inte blivit prövat. Alltså kan man driva en process mot guldkornet eller dess ägare eller den gruppen där som vi var. Vi hade ju en muntlig överenskommelse. Sen hur man lägger upp det kan man diskutera. Men det var ju Eva var ju inne som privatperson definitivt till 100%. Ja. Och Bill var ju inne och det var liksom en personlig överenskommelse mellan oss. Och så att det går, hon satt och funderade. Det var ett massa tusen tankar på en gång där när vi pratade. Men hon sa att, och så frågade hon mig saker och jag svarade, men det här går nog att driva. Och dessutom så vet hon att jag hade berättat lite om vad som finns i som bevis. Och så sa hon det, att i och med att du har så stark bevisföring. För jag frågade också, men behöver man inte ha ett skrivet kontrakt om det som, nej, det behöver man inte. Så utan det handlar om för mig, precis som det var inför egentligen den första rättegången. Det handlar om att från min sida att visa att det här förhållandet råder. Och hon fick ju klart för sig att här finns det ju stark bevisföring.
Japp.
Så då plötsligt så bara, okej, då kanske det går. Och sen gick vi in på nästa avdelning. Det var att hur kan man hantera skulder fram och tillbaka? Kan man sälja det eller kan man be någon driva in det eller sådär? För jag är jävligt noga nu med det, det förstår ju ni alla som har lyssnat på det. Jag vill ju köra det här lagligt. Och från ena, andra hållet då, från, vi säger Bill Engman och Eva, de har ju båda liksom kört på ordentligt här. De har ju använt lagen till att driva sin liksom, sin linje hela tiden. Allt vad det innebär. Och då har de ju då låtsats som att det inte finns en muntlig överenskommelse och sådär. Och de har använt advokater som anklagar mig för att ha haft förhållanden med tonåringar och allt mellan himmel och jord. Ni vet ju, ni som har lyssnat, hur jävla bizarr det här, liksom, den här processen har varit. Mm. Men nu har jag ju bestämt mig sedan långt tillbaka att använda då lagen till att försöka reda ut det här själv. Och hittills har de ju, i de ronder som har varit hittills, måste man väl erkänna att de har vunnit, Eva och Bill. Men här plötsligt så öppnas ju en möjlighet som kanske är den bästa någonsin. Därför att här har vi alltså ett, här kan ju lägga fram all bevisföring, mycket av den som varit borttagen av Anders Domer dessutom i domen. Och visa att här finns en skuld och den är så otroligt tydlig. Så att det jag gör nu, och det jag gör nu i podden, och det jag vill att ni som lyssnar på podden hjälper mig med också, eller oss eller mig, hur man nu ser det. Det är att hitta någon som är intresserad av att köpa den här skulden. Och ni behöver inte betala någonting. Liksom, det är inte handlar om att ni ska betala massa pengar direkt. Utan någon som vill köpa den här fodran, så heter det. Köpa en fodran som jag har på Bill Engman och på Eva Stark. Och när det gäller Bill, Eva Stark så är det ju mer riktat mot henne. Men när det gäller då Bill Engman, då är det ju... Hans affärer har ju han blandat in en massa andra bolag nu. Så alla ni som har affärer med Bill Engman, ni blir ju indragna i det här. Jag vill bara upplysa, jag har ju inget emot er. Ni andra som driver alla de här Stockmark och DMA och allt vad det är för någonting. Jag har ju ingen relation till er, jag har inget negativt alls överhuvudtaget med er. Så, men ni, tyvärr, bara för att er partner Bill Engman har varit lite... märklig i den här uppgörelsen, som ni vet, ni som har lyssnat på podden, så kommer ju de och ni bli indragna i det här också. Men jag efterlyser någon som vill ingå den typen av samarbete med mig, att köpa fodran av mig, och den behöver ni självklart inte betala förrän så att säga, skulden är indriven, så ni behöver inte lägga ut någonting. Men det här är ett jävligt bra, vi kom fram till det, samtalet med advokaten slutade med att hon tyckte att jag hade ett bra upplägg här. Mm. Och jag sa att jag funderade på läget. Ja, men det kan du göra. Det är helt 100% lagligt. Och går man in i lagboken och tittar så det kan man absolut göra. Du får handla med en fodran precis som du vill. Det räknas som en egendom. Som man då kan handla med, både sälja och köpa hur man vill. Så att det är inget konstigt överhuvudtaget. Det här är verkligen 100% enligt boken. Så alla ni som också är kanske advokat eller jurist, eller känner en advokat eller jurist, eller är kapitalstarka, så att ni kan, för man behöver ju gå in lite grann i en rättsprocess och vad det innebär. Det kanske innebär några 100 000 att man behöver lägga ut tills det här, så att säga. Och det går i olika steg. Det första man gör, det är väl att försöka kräva dem på skulden. Man samlar ihop den. Mm. Vilket går rätt så relativt snabbt, eftersom det finns mycket ligger färdigt redan.
Just det.
Och sen kanske kan ju de säga nej eller ja. Och de kommer inte säga ja, utan de kommer säga nej. Och då driver man vidare via kronofogden gissningsvis. Och då kommer de också bestrida det, vilket jag tror att de kommer göra. Eva är ju väldigt flitig med att använda som kronofogden själv. Hon skickade bland annat skulden som varit på mig efter första rättegången till kronofogden. Så den ligger där nu. Trots att de varit skyldig mig pengar i andra rättegången. Men det var bara en parentes. Ja. Men så Eva och Bill, de vet hur det här funkar. De kommer neka till den här då skulden som kommer skickas till dem från kronofogden. Att de vill ha pengar. Då kommer den lösas i rätten. Då kommer den skickas dit. Och sen kommer vi sitta där igen. Och då som sagt får ju jag och den som vi nu jobbar tillsammans med, eller ta över den här fodran och driva det här, kommer då sitta med mycket, mycket mer material och bevismaterial än vad jag fick möjlighet att visa i första rättegången då, där vi dessutom guldkornet var borttaget. Så det vill jag säga.
Och intressant.
Är ni den personen ni som lyssnar, eller känner ni någon, så försök att presentera det här. Och mina nummer, min adress, allting ligger öppet, så det är inga konstigheter. Det är bara att ringa upp mig om ni är intresserade, eller skicka ett sms eller sen, så ringer jag upp. För det här är den bästa möjligheten hittills att liksom skipa lite rättvisa här. Och det kommer bli ordentligt med pengar till den som åtar sig det. Det kan jag garantera. Därför att det handlar mer än bara om några 100 000. Fast det är också mycket pengar.
Ja.
Men vi har ju nämnt lite summor tidigare i podden. Så då kan man lägga upp det på olika sätt. Men vi kan vänta med summorna. Men det är många miljoner vi pratar om i alla fall. Mm. Och, så det finns ju att hämta för den som är intresserad. Och också hjälpa till att få skipa lite rättvisa.
Spännande.
Så den bollen skickar jag ut.
Ja. Jaha,
och okay. Är ni fundersamma på om ni kanske är rätt person eller inte, så ring så kan vi snacka om det. Det är liksom förutsättningslöst om ni tar kontakt bara. Men möjligheten finns ju, och det blir kommer ju innebära vissa saker. Det kommer innebära att Bill Engman blir indragen ytterligare i en rättsprocess. Vilket hans kollegor tycker säkert är jätteroligt. Nej, det tror jag inte. Nej. Men Bill Engman har ju ett sätt att ställa till det för sig. Och jag är inte den som ger mig. Utan och jag som sagt, med den linje som jag har presenterat tidigare. Jag kommer köra det här by the book. Och det här är verkligen by the book. Och det här är ett läge för den som vill haka på. För grunden är att jag gör så här, det är att jag har inte den ekonomiska möjligheten just nu själv att driva det här på det sättet som jag vill. Jag vill inte gå in i en sån här process själv med vetskapen om att de kommer att driva det till rätten. Det var ju det de gjorde förra gången. Ja. För de förstod att jag kommer inte ha råd med att matcha deras advokat liksom armé.
Då är det rätt skönt att ha en kapitalstark person som driver det.
Ja, precis. Mm. Alternativt någon bara som är väldigt duktig på juridik eller väldigt hungrig och är duktig på att föra sig rätt.
Men det måste ju någonstans finnas lite pengar från den personen som man får, för det kommer ju kosta lite på vägen.
Ja, alltså det som kostar tror jag mest, det är väl om man ska anlita en advokat eller en advokatfirma eller någon jurist då möjligtvis. Och är man det själv, då kan man ju ta bort den. Ja. Utan då är det ju mer bara, och då är det ju verkligen läge. Precis. Mm.
Och det finns ju så otroligt mycket material. Det är ju det som är lite beklämmande då när den förra rättegången var att du inte kunde få använda det.
Mm. Nej, för det var ju det som hela grejen föll på i princip.
Ja.
Att så otroligt mycket bevisföring. Vad fan räknar vi ut? Det var 2/3 ungefär.
Ungefär lite grovt. 2/3 togs ju bort av en anledning som jag inte begriper. Vi har presenterat en hel del på Facebook-sidan som ni kan gå in och titta på. Där, som är så otroligt tydligt. Det går ju inte att misstolka på något sätt. Vissa av dem är ju så jävla tydliga så inte klokt. Men och Eva och hans jurister är väl jätteglada för det. Såklart att han lyckades med det. Men det var inte deras förtjänst. Det var ju bara att Anders Domert var så jävla nonchalant och slarvig helt enkelt. Mm. Det var ju lite ledsamt. Och sen dessutom när domslutet kom så sa jag att det stod någonting typ om att ja, det finns en hel del som talar för Stefan Wahlbergs version, men vi bedömer att bevisningen räcker inte. Har han mag att skriva? Han har tagit bort 2/3. Det är lite sådär. Men som sagt, skicka gärna runt det här och fråga, fundera om ni känner någon som kan åta sig. För det här är jag ser det som det är bara öppet mål nästan lite grann. Mm. Det kan det faktiskt vara. Förutsatt att man också är duktig rättsligt och kan föra sig i rätten och vet jurist, advokat eller motsvarande. Alternativt om du har lite riskkapital som du vill skicka, så kommer du få troligtvis en jävla bra utdelning på det.
Mm.
Och du skulle hjälpa mig, jag skulle vara evigt tacksam såklart också. Mm. Så den bollen skickar jag nu härmed ut i luften. Jag har ju en som har tagit kontakt redan som det är möjligt att det kan bli där, men jag vill ändå den som har lämnat det initialt förslaget lite grann. Det var ju mer en tanke, men det finns ett intresse där. Sen hur vi gör med det vet jag inte, men jag kommer att kika på. Sen självklart så vill jag väl ha någon som, så jag ser att det finns en rimlig chans också. För man behöver ju svara upp mot en advokatarmé som Bill Engman bland annat lägger fram. Så är det.
Har det inte bara att kliva in och tro att man ska kunna...
Nej, precis. Och sen kan man väl spekulera i vad som kommer att hända. Bara jag får med mig en stark partner i det här, eller partner och partner på man ser, det blir det ju, för jag kommer ju bli inblandad i det här med information och material och sådär. Samtidigt blir det ju någon som juridiskt med tar över fodran, köper fodran, jag kommer sälja fodran. Det är så rent pappersmässigt blir det ju så. Så får man se hur det tar vägen, och det kan ju vara så att det blir som jag sa, att de nekar, man driver i kronofogden, de nekar där och det blir rättsligt. Alternativ kan det vara att ni som är Bill Engmans partners och samarbetspartners tycker det här är så jävla bökigt. Det skulle jag tycka. Mig spelar ingen roll vad som blir, jag kör gärna rättsligt för det är ju kul, men då kommer ju Bill Engman bli indragen ytterligare en process, och där kommer han sättas på plats eller prövas i alla fall ordentligt. Då kommer jag inte vara så, jag var ju väldigt mjuk, jag hör ju på. Vi har ju bandinspelningar från den rättegången som var. Och jag var ju väldigt försiktig, orutinerad som jag är rättsligt såklart. Men det här blir ju mer på lika villkor. Då kommer ju...
Men då tänker jag så här, om någon nu köper fordran och antingen juridiskt kunnig själv eller har pengar, kapital att köpa bra advokat, då blir det ju liksom någonting annat. Och det som är det mest intressanta är ju att det finns så mycket bra, klart material som är så tydligt. Jag har ju sett allt det här. Och alltså, få en advokat och samla ihop det här och presentera det på helt rätt sätt och kan ställa rätt frågor på rätt sätt, rätt formuleringar.
Ja. Ja, men kort sagt så finns det väldigt bra förutsättningar för, och jag visar kanske max en tiondel av det, det vi har för advokaten som jag pratade med häromdagen. Och hon sa ju direkt att det här är ju, hon sa att det här ser ju väldigt, väldigt, väldigt bra ut. Eller hon sa att det var väldigt stark bevisföring. Hon såg ju fram, det här kan hon rekommendera mig att göra det. Så nu kör vi på det.
Man kan väl säga att det var en miss att inte ta med guldkornet i rättegången.
Ja, nu kan man väl säga, för det här blir ju en möjlighet nu för mig att driva det här guldkornet. Mm. Och nu, visst, guldkornet är i konkurs, men det har ingenting egentligen med skuldförfarandet att göra. Hon räknar upp hur det där funkar rent juridiskt. Jag vill inte gå in på alla detaljer, för jag behöver inte lägga upp facit för bilden och alltihopa, utan mer bara, de kommer ju höra det här också, men det gör liksom ingenting, utan det kan bara vara bra. Och skulle jag vara deras partner, så skulle jag tycka att det var jävligt besvärligt. För det är ju som sagt, det är offentliga uppgifter vem Bill jobbar med. Och ni kommer ju också hänga med i den här vevan också. Mm. Jag skulle tycka det var otroligt jävla jobbigt. Men som sagt, det är bara jag. Bill, han ställer till med saker, och det har han gjort mer eller mindre i hela sitt liv, enligt mitt sätt att se. Och det här är väl inte så jävla smart om man vill vara en seriös aktör på investeringsmarknaden. Han investerar ju nu i bolag och har ju massa bolag. Jag vet inte om jag ska räkna upp dem, alla människor som är inblandade, det kan vi spara. Men alltså, ja, ni kommer ju vara med i det här, därför att hans ekonomi är ju eran ekonomi nu också. Mm. Och det har ju inte med er att göra rent vad det har kommit ifrån, utan det är ju Bill som har ställt till. Han drar med er i det här skiten, och det kommer att bli uppmärksammat. Och jag kommer uppmärksamma hela det här paketet, även ni som är inblandade, därför att jag måste. Det liksom blir by the book. I den mån jag kan göra det lagligt sett, så kommer jag göra det. För jag kommer trycka på alla knappar som jag kan, för att det här ska bli en rättvisa ska skipas helt enkelt. Mm. Det är så det ser ut.
Spännande.
Så nu får ni bollen.
Du säger så här, jag önskar dig all lycka till att det ska gå riktigt bra då.
Man tackar. Men som sagt, jag är ju luttrad med. Jag har att göra med Bill Engman, och ni vet ju, ni som har lyssnat på poddserien, vad det är för typ av karaktär. Så han kommer ju likt en orm som man försöker fånga, slingra sig och på alla möjliga sätt, som han alltid har gjort. Och återigen, ni som har hört podden vet ju vad som är vad rätt mycket när det gäller skuldfrågor och sådär. Ni har ju hört bandinspelningar och sådär. Så ni förstår också att Bill Engman och Eva Stark skyller mig min del i företaget. Mm. Och den sitter Bill Engman och Eva Stark och leker med nu. Och det är liksom inte riktigt rätt. Nej. Utan det här blir... Plötsligt så dök det upp nu möjlighet att försöka igen och ta den sväng till, fast på ett mycket bättre sätt.
Förstå vad mycket enklare det hade varit om de hade gjort rätt för sig redan från början.
Ja, alltså, men du vet att Bill Engman ser inte världen så.
Då hade inte vi suttit här.
Nej, absolut inte. Nej. Aldrig gjort en podd, ingenting. Jag har inte brytt mig ett dugg. Nej. Då hade det varit färdigt. Om han hade gjort det han sa att han skulle göra. Men Bill Engman är en sån typ av människa, så han gör inte så. Utan han kan manipulera och ljuga, och så gör han det. Mm. Jag har ju sett så mycket, och ni är så många som har hört av er som har råkat ut för Bill också. För mig är ju en Bill en jävligt otäck person. På det sättet att han verkar inte ha någon ryggrad alls. Sen har jag ju sett hans sida när han blir... Ja, det har jag berättat. Mm. Han sitter och drar händerna i knäna och hans pupiller åker upp, och han beter sig som en ödla verkligen. Det är närmast jag kan, en ödla som har fått vittring på något ungefär. Han är bara läkt, och det närmast jag kan komma på att sätta människa tidigare. Men så han är ingen trevlig person. Mm. I min värld så finns det ju hopp för alla, och han kan säkert bättra sig. Men för honom att lägga upp allt som han har gjort, det blir tufft. Mm. Det är många terapitimmar. Mm.
Jag tänkte på en grej när vi pratar om det här då. Det är ju att vi har ju tidigare pratat om det här, saker som man har råkat ut för i livet som gör att man ångrar man sig eller inte. För man brukar prata om de här sliding door. Att man kanske kan välja ett annat alternativ, gå tillbaka i tiden och nej, det här kommer inte att hända. Men ibland så råkar man ut för traumatiska, hemska saker som gör att man faktiskt är tacksam för att det har hänt ändå, för att man fått med sig en sån erfarenhet som man absolut inte skulle ha fått annars. Jag har ju nämnt det tidigare i podden om då när jag fick covid och det höll på att sluta riktigt illa efter det sen. Jag kan väl säga då att jag har ju innan det haft historia med utbrändhet flera gånger, vid tre tillfällen. Och efter det här med att jag blev så pass sjuk så har jag ju också förändrat mig som människa. Även min livsstil, hur jag jobbar, hur jag tänker och massor med saker kom som en konsekvens efter det här. Och då kan man ställa sig frågan, ångra eller skulle jag vilja ha min sjukdomsperiod ogjord? Nej. Och jag tror att jag behövde bli riktigt sjuk för att bli frisk. För att jag var ganska osund i mitt beteende, för att jag jobbade jämt, hade 10 saker i luften, slappnade liksom aldrig av. Jag var som en jävla iller och sprang omkring. Men det, visst, jag jobbar hårt idag, det är inte så, men jag är mer strukturerad och tar inte på mig 1000 saker, utan jag gör en sak i taget.
Du betyder snällare mot dig själv, ja, i alla omseenden nästan.
Ja. Och det har väl, ja, man är tvungen att bli riktigt sjuk för att bli frisk. Mm. Det är väl egentligen kontakt. Och då jag tänker på samma med dig, den här resan du har gjort.
Mm. Ja, men det är absolut. Och det är klart att ni förstår ju, och vi med har ju pratat om det, men det är klart att man har tänkt ett antal gånger om vad man kunde ha gjort annorlunda.
Mm.
För att, jag menar fan, de första åren med Eva upplevde jag ju, jag kommer inte bara ändra det bara för att det har hänt någonting nu i slutklämmen. De var jävligt trevliga.
Mm.
Vi hade det svinmysigt, alltså, och bra, och liksom hon uppträdde väldigt lojalt, men sen vände det ju här och då blir det ju desto värre när någon visar en sida som man inte ens i sin vildaste fantasi kan liksom tro att den finns. Mm. Och sen när Bill kommer in och kör sina tricks som han har gjort och mot andra, men och är duktig på ett sätt som är så jävla avancerat, och jag fick ju en riktig käftsmäll.
Mm.
Muhammad Ali som sa, eller någon av de här Tyson som sköt, spelar ingen roll hur många du blir knockad, bara du går upp sista gången liksom, för då är du med i banan igen. Mm. Alltså, och det, efter varje knock och varje sådana, som du har varit inne på med när du har gått in i vägen, och så blir man faktiskt starkare.
Mm.
Och jag tror att ni som lyssnar på någon nivå kan känna det också. Och jag vet att en del av er som lyssnar är ju lite deppiga nu och så har det kämpigt i det och tänker, men man får försöka ändå. En vinnande strategi är alltid att lära dig när du blir nedslagen, vad som än händer.
Mm.
Blir du av med alla dina pengar, någon lurar dig och kanske du kanske för våld på dig på något sätt, eller om det är något, ja, men det kan hända allt möjligt, du har otur med allt möjligt, du förlorar allting, någon sviker dig eller sjukdom och sådär, som du var ju nära att stryka med här i covid-svängen och sådär. Och efter det, så efter man kommer ur och kan försöka distansera sig till det, så blir man. Jag upplever det väldigt tydligt. Jag är inte samma person som jag hade varit om jag inte hade varit med om det här. Och jag vill tro att jag är mer eftertänksam och mer ödmjuk till livet. Så. Och ännu mer fokusera på att jobba för det goda på något vänster. Det kanske låter naivt och så här, men det är viktigt att man.
Man kan ju inte ändra det som har varit. Alltså det går
man kan ju inte.
Men däremot att man tar med sig erfarenhet att inte göra om de misstagen.
Mm.
Alltså som för din del då, man blir ju lite misstänksam mot andra personer och man är lite mer försiktig och eftertänksam. Och det, att man kanske kan tyckas ha varit naiv. Den finns ju liksom inte kvar på det sättet. Nu är det ju lite andra förutsättningar. Mm. Och det är ju samma för mig när någon frågar, skulle du kunna göra det här åt mig? Och så vet jag att jag har det här och det här och det här. Och det här. Nej. Och jag skäms inte för att säga nej. Och det har ju enkelt att göra med att jag måste överleva själv. För skulle jag gå tillbaka till en sån person som jag var innan och hade hur mycket som helst, jag skulle nog inte klara så lång tid.
Har du och din fru pratat om det här efteråt?
Ja, det har vi gjort. Alltså jag har ju, alltså personer som jag som har, jag har ju jobbat med kreativa saker i hela mitt liv. Jag har varit ganska begränsad i det jag gör. Alltså jag blir specialist på vissa områden som jag är väldigt duktig på. Och det här är ju någon form av ADHD och autism. Det är ju några sådana drag har man ju. Och hon har ju märkt en stor skillnad efter sen jag fick covid tills jag frisknat till, att jag har blivit annorlunda. Jag är inte lika manisk och alltså gör saker hela tiden. Jag kan slappna av och jag kan fokusera på en sak i taget. För förut kunde hon prata med mig och jag liksom hade tusen andra saker i huvudet. Och så bara, vad sa du? Alltså, jag var inte där. Nu är jag mer... man brukar prata om mindfulness. Det är mer sånt nu, jag lever i nuet idag än vad jag gjorde förut. För förut så levde jag i framtiden. Tog med mig det som var bakom och framåt, men det var liksom inte här. Jag hade ett stort glapp i mitt nu, vilket gör att jag var alltid på väg. Så jag hade alltid planer och jag hade saker jag skulle göra och alltihopa. Och sen var man, jag var nog en sån här katastrofmänniska, för att jag hade plan A, B, C och D, ibland även fler. För om det skiter så här så måste det vara så här. Och skulle jag iväg på ett möte till exempel och prata med någon kund eller någonting, och så tänker man sig, men om de inte nu är med på den här idén som vi har, vad har jag då som ett alternativ och hur skulle man kunna hantera det här? Alltså man bygger upp fantasier, alltså skräckscenarion, för att det ska bli katastrofplaner så här, så man får liksom ha en lösning på det. Och nu är det inte så, nu är det så här, jag kan inte påverka någonting som aldrig har hänt. Det är min första inställning just nu. Utan när vi sätter oss ner, vi tre här i podden sätter oss idag, jag kan inte planera för någonting. Alltså vi kan ju ha en idé om vad vi ska prata om, absolut, men jag kan inte sitta och minut regissera vad jag ska göra och säga och alltihopa det här. Det får bli där det är. Så det är därför jag menar, jag lever i nuet och inte i framtiden och tänker att det här måste jag ha koll på, det här måste jag ha koll på. Jag menar, skulle jag sitta och oroa mig när jag åker hit, kommer datorn att starta? Vad har jag för backup om inte den startar? Tänk om ljudkortet lägger av. Har jag ett ljudkort till? Du hör ju. Ja. Sån var jag förut. Alltså, sånt sjukt kontrollfreak.
Och det är ju på många sätt en välsignelse du har fått i och med sjukdom.
Ja, och slippa det, för det är en börda.
Ja, alltså. Nej, men det är klart det är det. En av företagarna som jag lyssnar mycket på, han har sagt i flera tillfällen det här med att, vad innebär det att förlora?
Mm.
När har man förlorat? När är loppet slut?
Mm.
Det är ju när man ger upp.
Mm.
När du ger upp är det slut.
Ja.
Och om jag väljer att inte ge upp, då kommer jag per definition aldrig att förlora.
Precis.
Så det är den mentaliteten man måste ha. Och bara blicka framåt. Okej, jag har lärt mig något, vad jag gör det här. Vad är nästa boll jag kan springa på? Mm. Om man bara vägrar att ge upp, jag kommer aldrig lägga mig ner och stanna kvar där. Jag kommer försöka resa mig efter varenda jävla smäll jag får.
Mm.
För smällar kommer man få. Mm. Då kommer man aldrig att förlora.
För jag ska säga det också, att visst, jag planerar för framtiden. Jag har idéer för saker som ska göra. Men man måste se skillnad på det här, att liksom, jag måste vara i nuet, men även om jag planerar saker som ska vara framåt, men då förbereder jag för det som behövs, inte för allt 10 grejer till, om ni förstår vad jag menar,
som kanske kan hända.
Det är ju som, jag ska ha en fotoutställning här i april, och då kan ju inte jag hålla på och tokplanera. Jag vet, vad behöver jag göra för att få den här utställningen att fungera? Vad behöver jag göra för att marknadsföra det här? Alla så här normala saker. Men jag behöver ju inte tänka, vad ska jag göra om spikarna på väggen rasar ner? Ja, men du förstår, kommer de att hänga rakt? Alltså maniska grejer.
Mm.
Det får jag ta då. Då får jag väl köra ett vattenpass och sen så får jag väl sätta upp det så att det hänger rakt och alltihopa. Så det är inte,
och ramlar det ner så får du väl lösa det.
Ja, då löser man det om det händer. Man kan ju inte ta för givet att det ska hända såna här galen grejer. Men klart man ska ha, som du sa, man får inte ge upp heller. Utan
livet är inte slut bara för att tala ramlar ner.
Jag lyssnade på forskare häromdagen också och som sa att det här med att försöka minska stress. Vi är väldigt stressade generellt på den här breddgraden på jorden. Och så här, men det är ju, och den stressen som man, om du upplever någonting, om du säger att du har fobi för ormar, om du ser en orm, då blir du stressad som fan. Men den oron som du känner när du fantiserar om att det kanske är någon orm utanför, av alla 700 gånger när du går utanför huset och den 701 gången, då kommer en orm. Men all den stressen som du upplever innan, den påverkar och skickar ut lika mycket stressämnen, om inte mer, än när du ser en orm och den stressen du får då för att skydda dig. Och allt det där, den här oron som blir för mycket av att du tänker negativa tankar och oroar dig för saker som kan hända. Det var tydligen, de hade förstått det, att det påverkar dig jättemycket och gör att du mår mycket, mycket sämre. Och du ska försöka liksom lugna ner de här. Visst, ormar, jag är rädd, all right. Jag tar det dåligt igen. Du har ju en strategi någonstans. Ser du en orm, du är allmänt försiktig, men oroar sig för mycket, vilket vi människor tenderar att göra, så får du mår sämre, du skickas med massa dåliga ämnen, stresshormon i kroppen, och du dör tidigare och du mår sämre helt enkelt.
Inte konstigt att det gick in i vägen 3 gånger.
Nej. För det, ja, det du beskriver det, du oroar dig för allting.
Ja, oroar mig för allting. Och alltså det är ju inte sunt på något sätt. För det är ju så att hjärnan går ju på högvarv prick hela tiden. Man sover inte på nätterna för du ligger och löser
tänker
problem.
Tänker scenarion.
Ja, men det är problem. Lite så. Problemlösning hela tiden. Och som jag säger återigen, jag måste nog säga att jag får omfamna och vara tacksam över att jag blev så pass sjuk för att kunna bli den jag är idag, frisk. För jag hävdade tidigare, jag är en helt annan människa idag. Och det vet ju ni också. Och min fru säger likadant, att det är annat. Jag är mycket lugnare och kanske mer tillfreds med mig själv och tacksam för det man har.
Sen försök att liksom hitta små strategier. Om man ska, jag tänker nu och försöker tänka mig in i någon som, av er som lyssnar, som känner att ni mår inte så bra, ni kanske stressar och sådär, ni har för mycket, vilket de flesta människor, eller väldigt många i alla fall, har. Försök att hitta små grejer, för jag kan känna att vissa saker har i den här processen, om vi återgår till det som har hänt här. När jag fick reda på att Bill Engman hade anlitat torpeder som skulle ge sig på mig, då fick jag ett jävla påslag. Och då börjar liksom, någonstans man har ju en naturlig överlevnadsinstinkt som sätter fart och inser att, men vad fan, vad händer här? Hur ska det här se ut? Jag hade ju några samtal med Pierre, så han förklarade lite mer. Jag vill bara spela upp en liten del av ett samtal. Men som sagt, vi hade några mer samtal som, så jag försökte få grepp om det. Och sen så har jag lärt mig liksom hantera. Det är ju fortfarande ett hot. Jag har ju fortfarande Bill Engman i hasen, om ni förstår vad jag menar lite grann. Men tack vare podden så fick jag reda på att de torpeder som då var inblandat, de har liksom lagt locket på lite grann, för de vill inte ha med det att göra just nu. Och nu är det här ute och alla förstår ju, skulle hända mig någonting, då förstår ju alla inblandade vart det kommer ifrån. Sen är det en annan sak att bevisa det, det vet man aldrig. Men hur som helst, det har fått dem inblandade då i alla fall och liksom dra sig tillbaka. Men jag fick ju göra så här, jag gjorde så här strategi. Jag tänkte okej, de kan komma. Jag var ju tvungen att ta tag i det. Istället för att gå och vara rädd hela tiden. För det är inte min stil heller. Jag går inte omkring och är rädd normalt sett. Men det är klart att om hotbilden är att man har tre stycken, till exempel tre stycken med vapen som kommer hälsa på en hemma, om man är själv hemma, då har man ju inte oddsen med sig på pappret. Så det är klart som fan jag måste ta det på allvar, vilket jag fick göra. Men då, jag har satt upp massa kameror, jag har skaffat en hund som är jättesnäll, förutom när jag ser främliga, för då blir han galen, 40 kilo hund och sådär, men som täcker hela undervåningen. Så jag har gjort några grejer som jag har insett att jag kommer definitivt att höra dem. Och jag kommer att se dem också på kamerorna, för det går knappt att komma in nu på runt huset. Och så lite sådär. Men då var det någon annan som jag pratade med som var runt de här kretsen, så att det de pratade om sist han hörde, det var att de skulle ta mig när jag var ute och körde. Ja, men då får jag vara lite observant. Men jag insåg att jag kan inte åka vara liksom rädd för det här eller vaken, eller för då får man ju spatt till slut. Så jag bara liksom la till mig med den som jag har gjort tidigare i livet. Okej, vill det komma någon? Ja, men kom då för fan. Alltså man måste ha det för sig själv. För att då försöker jag, då har jag en strategi hur jag ska bete mig i olika scenarier. Och sen så får jag lämna det. För jag kan inte gå, till slut dör man av stress. Man gör det. Man dör av att man blir utsliten. Man får försöka hantera det. Nu att ha torpeder efter sig, det är rätt extremt. Men det kan vara andra saker som... Man kan ha någon, om man är kvinna, har någon jävla galen man efter sig till exempel. Det som Eva påstår att det är. Men det finns ju sådana på riktigt som inte hittar på. Utan det finns ju verkligen riktiga sådana fall. Och det är ju för jävligt. Alltså det måste ju vara vidrigt. Vad fan gör man när det är någon som man inte kan bara enkelt vispa bort?
Precis.
Man skaffa små, små strategier. Alltså man ska ringa någon eller försöka ha lite skyddszoner lite grann. Det kan man ju prata om med någon och försöka att rätta upp så man får en viss trygghet i det. Och sen inse att någon gång kommer man ju självklart att gå bort. Alltså man kan ju inte gardera sig mot allt dödligt i livet. För dö ska vi alla någon gång, men man vill ju inte att något sånt här dramatiskt ska hända. Gör det du kan, men gå inte och tänk på det hela tiden. Och skaffa dig små zoner där du kan slappna av verkligen. Mm. Och sov, träna och slappna av. Mm. Det har jag gjort. Alltså. Det här med att dra några djupa andetag när du går och lägger dig och... Jag menar bara tacksam för livet och tänka och sen så...
Vi pratade om det där lite innan också, det här med att det räcker ju att gå ut någonstans mellan 3 och 5 kilometer och bara ta en promenad, så blir man som otroligt mycket friskare i kroppen. Eller man känner sig...
Du hade ju mätt ditt sockervärde.
Ja, precis. Och sen så det här med att man också blir piggare i huvudet. Ja, det är väl lite
Berätta,
intressant.
Berätta, för det är intressant.
Jag hade då ett sockervärde som var... låg på någonstans runt 10.
Ska normalt ligga mellan 4 och 5?
Ja, mellan, nej, ja, mellan 3 och 5 kanske. Så här. Jag hade då 10 någonting. Och så gick jag ut och gick en promenad på 5 kilometer. Kom in och mäter, så hade jag ju 4,7 tror jag det var. Eller någonstans där. Det var under 5 i alla fall. Och jag tänkte, det var jävlar vad det har gått ner. Så jag pratade med min diabetesläkare om det där. Och så sa han, ja men det är inte konstigt, motion det är det bästa du kan göra för att få ner blodsockret snabbt. Det är, och det behöver inte vara rask promenad. Ta bara en promenad och rör på dig. 3 till 5 kilometer är perfekt. Och så sa han också så här, förr så gick ju folk ut och tog en promenad när de hade ätit en riktig brakmiddag. Då gick de ut och gick en liten promenad. Det var ju för att liksom, ja, få blodsockret att liksom stabilisera sig. Och man mår faktiskt bättre. Mm. Men generellt så räcker det med en kort promenad för att man ska bli lite klarare i huvudet. Man kan få tänka igenom saker. Och också att man får reflektera över hur man beter sig. Eller som jag kan bara utgå ifrån mig själv. Alltså allt det här med mina skräckscenarion och alltihopa det här. Någonstans var jag tvungen att släppa det. Jag kan inte oroa mig för saker som inte har hänt. Och det är därför jag lever i en helt annan mindfulness-värld idag. Jag är mer medveten om mitt nu. Mer om nuet än om framtiden. I dagsläget i alla fall. Och det känns mycket skönare. För det går, jag säger det igen. Man kan inte oroa sig för saker som inte har hänt.
Ja, det är lätt att halka in och leva i det förflutna eller leva i framtiden. Ja. Men jag säger det. Kom ihåg vad du har varit med om.
Ja.
Planera framåt men lev idag. Liksom, ja. Och det... Och det låter ju, det är schablon, man kan säga, ja, det är lätt att säga.
Ja,
och
det är det ju. Det är svårt alltså, att göra,
men
också.
Det ligger mycket i det gör faktiskt det.
Man måste nästan ta ett medvetet beslut om att jag, det här är någonting jag måste göra för att jag ska må bättre.
Mm.
Jag mår ju så mycket bättre idag.
Mm.
Mm. Och har inga som helst planer på att förändra det.
Ja, du sa ju att du hade frågat om Camilla också, men hur hon hade märkt, och hon har ju märkt skillnad. Men du är min son, Albin. Mm. Du har ju varit med mig ett tag i livet.
Det har.
Så har du sett någon skillnad på mig sådär?
Det har jag.
Kanske en
jo,
fråga
nej,
med,
men alltså,
med givet svar. Men.
Definitivt. Jag tror jag tagit upp det i något tidigare avsnitt här för ett tag sedan, men under perioden när allting höll på och utspelade sig runt 2016 till 2018 någonstans. Då märkte jag ju hur, jag kommer ihåg en gång jag tänkte att fan, nu börjar farsan bli lite äldre. Alltså, ser ut som minnesbilden jag hade av min farfar. Så det var en sån här konkret grej som jag noterade.
Sluta träna och gick runt och
funderade.
Ja,
nej, men alltså det var, gissar jag, mycket stress och lite träning och väldigt mycket press från alla håll under en längre tid där. Och det bara gick upp för mig att oh shit, och du ser ju yngre ut nu, du uppfattas yngre än du gjorde då, upplever jag. Nu har vi umgåtts ganska kontinuerligt sedan dess, men jag upplever en stark, vad ska vi kalla det, förbättring av hur du mår rent så där på håll. Men sen har jag märkt hur du förhåller dig lite annorlunda och är lite mer krass kring saker än vad det var då. Då var det lite mer tjoho tjohej, det löser sig. Men nu är du lite mer, men vad fan tror du på det här egentligen?
När du pratar om det här med att han såg äldre ut, för då när vi satt och pratade om, när du berättade det här för mig i början, när jag fick trodde jag hela bilden, fast det var ju liksom en droppe i havet det du berättade då, men det, bara det var ju helt makalöst. Men då var du jävligt sliten. Du såg gammal och trött ut på riktigt. Det gör du inte längre. Du ser mycket piggare, fräschare och yngre ut nu än vad du gjorde då. För det var ju också, du var ju axlarna fulla med bekymmer. Och tankarna gick hela tiden. För då var du i den här processen när allting utspelar sig. Nu under tiden som vi har gjort podden så har du fått, som vi har pratat om här tidigare, att du får lägga av det lite från axlarna. Vilket gör att du är inte tyngd av de här bekymren. Du behöver inte gå och fundera på det här på daglig basis, utan nu kan du prata om det som att det är någonting som har hänt. Det är ju en historia som har hänt, men det är ingenting som du behöver tänka på idag, alltså i nuet. Men däremot som du har gjort nu, planera lite för framtiden. Så du har ju gått lite samma väg, märker jag.
Jag, det är det vi försöker bjuda på, det vi har varit med om, både allt jobbigt och allt lite som är lite roligare. Men när man blir, som i mitt fall då, bara kort det här med vad som händer, man blir anklagad för att ha förgripit sig på en kvinna under flera år, någon som alla vet att jag har umgåtts med, alltså det har vi haft något avsnitt eller flera avsnitt om, det vi har pratat om hur jävla vidrigt märkligt det är, och på alla möjliga sätt att bli anklagad, för du kan inte göra någonting åt det. Du kan bara förhålla dig till det. Du måste acceptera, för jag har ju levt mitt liv tidigare som att jag vill göra ett bra intryck, och jag har levt mycket på min goodwill för att jag förhoppningsvis har varit anständigt schysst. Men då plötsligt får den här mastodontanklagelsen på sig, plus att man då har smutskastat personal, och det är klienter som jag har umgåtts olämpligt med, och det är någon 19-årig kvinnlig klient som jag har varit olämplig mot, och det är bara mastodont som hoppar på en. Och innan, eftersom jag inte visste hur såna här personer funkar, så blir det ju bara, men alltså vad fan händer? Alltså, det finns en, ja, men Twilight Zone, liksom. Det är någon så här parallell verklighet. Har jag missat någon? Man börjar ifrågasätta sig själv och allt möjligt som vi har pratat om att man gör när man råkar ut för narcissister. Och det är en otroligt stressande period. Otroligt stressande.
För det var ju konstant pajkastning. Alltså det kom det ena efter andra hela tiden. Alltså, och det gör ju det att man hinner ju inte värja sig. Nej. Och som du säger, vad är det som händer? Det blir ju en chock.
Ja, men alltså, och i och med att man inte får reda på någonting från någon. För alla runt de här personerna är ju lagda med munkavel och sådär. Så de säger ju ingenting till mig. Ja, men vad fan är det frågan om här? Men ingen säger
något. Hur var det med sömnen under den här perioden?
Ja, men det är enda gången i mitt liv jag har haft svårt att sova under en period. Och det blir ju liksom, då blir det ju 10 resor värre. Det sliter ju så in i helvete på kroppen. Så jag tror säkert att jag gick ner mellan, eller varit äldre mellan 5 och 10 år på något år där, 1 eller 2 år. Det höll inte på så länge, men kanske något år ungefär där det var jobbigt. Liksom. Och sen börjar det liksom ändå. Men som sagt, ni som har råkat ut för det här också, och ni som har råkat ut för Bill Engman på det här sättet som jag har råkat ut, ni är ju några stycken som har hört av er. Det är ju faktiskt så. Jag vet att några håller på att fundera på om ni vill vara med i podden, och ni är mer än välkomna, för det här är en renande process och få berätta sin historia här. Och det får ni göra, och det behöver ni göra. Jag lovar, det kommer att bli bättre, bara det att jag berättar. Men som sagt, historien är så jävla märklig, och det händer så mycket märkliga saker runt om här, som man som normal, välvillig, med mål att sprida så mycket vänlighet som möjligt och godhet omkring sig, när man råkar på sådana här, så man fattar inte att sådana här finns. Och jag trodde, det tog lång tid när jag förstod att, men det här är ju rent medvetet från Bills sida. Det är bara ett strategispel där han skiter fullständigt i om folk skadas, blir av med allt de äger och har, till och med går bort. Malena visste ju det här, hon vet ju om det här. Och hon sitter och lyssnar på avsnitten, har ju fått reda på mig vid några tillfällen. Så hon sitter och lyssnar på det här också. Du sa ju det här till mig, Malena. Att jag vet precis vad du pratar om. Människor blir sjuka, människor dör av det här. Och så säger hon också att jag vet att Bill är så här, för det är ju andra folk som har hört av sig och de berättar samma sak. Då när hon var liksom med mig. Men så fick hon ju reda på, eller Bill fick ju reda på att jag pratade med Malena. Då var det ju tvärstopp. Och sen dess så prostituerar hon sig för Bills skull, alltså när det gäller pengar, och gör precis det han säger. Så är det. Men så, det är så mycket sjukt som man måste komma över. Men se till bildligt och få distans till det. Som du gjorde också med allting som du hade runt omkring dig. Få lite distans emellan. Bildligt, som man känner att...
Det är en process och det är ganska svårt. Men det som var liksom det avgörande... Efter sista gången jag gick in i väggen så hade jag påbörjat den här resan. Men det som verkligen var totalvändningen, det var att jag fick covid och blev så sjuk. För sen när jag kom tillbaka, jag hade ju två alternativ. Antingen så kunde jag sitta hemma och tycka synd om mig själv när jag kom från sjukhuset. Eller så kunde jag göra någonting åt det. Det första jag gjorde, alltså jag kom hem sent på eftermiddagen, så då var familjen där och tog emot, och sen så käkade vi lite pizza. Det första jag gjorde på morgonen därpå, det var att jag gick ut, tog den här larviga rullatorn som jag hade.
Du gick med rullatoret?
Ja, det gjorde jag.
Fan vad dålig då.
Ja, och så gick jag faktiskt ett varv runt huset. Alltså jag bestämde mig för att jag måste göra någonting. Och det här var i slutet på november som jag kom hem. På julafton, alltså knappt en månad senare, då hade jag gått 3 kilometer i skogen, plus att jag gick upp för den här trappan. Jag hade
ett streck.
Ja, det gjorde jag. Alltså jag höll ju på att dö när jag kom upp, för jag fick ju knappt luft. Men det var en sån seger, så det förstår ni inte. Och det här är ju en mental träning, att genomföra saker. Och det här var början på hela min nya resa. Det var väl egentligen, jag tror att det måste ha varit vändpunkten. För att jag tänkte att går jag upp för den här trappan så kommer jag dö, men då får jag väl fan göra det då. Men jag gick upp och det var jobbigt, och jag tänkte jag ska bara gå. Jag skiter i om det är så här, men jag väl kom upp.
Ett steg till klarar man.
Ja, precis. Och det var en mental träning för att liksom ta sig igenom hela den här processen. Mm. Sen var resan lite lättare. Även om det inte var lätt. Men man bara bestämmer sig för att göra det. Och jag tror att det är så man måste göra. Det är den här personen jag vill bli. Och hur ska jag göra för att komma dit? Vad är det jag behöver ta bort i mitt liv för att nå den punkten? Och jag var så medveten om att jag måste leva i nuet. Så det var väl egentligen det som var fokus.
Jag tror att när man sitter och pratar om det så här, så tänker jag tillbaka hur jag funkar själv och tankarna går. Man, jag tänkte ta att nu när jag har kommit förbi den här äventyret med Bill Engman och Eva Stark, så känner jag att man kanske till och med, det kanske inte är bara så att man ska tycka sånt här lite bra, att man går igenom hårda saker. Jag tror att det kanske är fullständigt nödvändigt att ändra sig. Alltså, har du någonting som är fel i mitt liv, så du hade ju lite fel fokus. Och jag hade också det. Jag ser nu efterhand, jag har varit för naiv. Man kan inte lita på en sån människa som Eva Stark och på Bill Engman. Det går inte, du ska inte göra det. Och du kanske inte ska göra det med någon så mycket som jag gjorde. Man kanske bara ska, för att då kan man, om du gör det med flera personer, rätt så dyker du på någon som Bill Engman är stark, och då åker rubbet, då åker du dit så det bara dånar om det, vilket jag gjorde. Och man behöver väl en läxa. Om man inte har förstått saker och ting innan, så kanske livet ger en riktig, okej, du har fortfarande inte förstått att du kan inte hålla på så här bara och höfta och lova, eller inte lova, men alltså lova och stå för din del och tro att andra ska hålla sin del, om ni muntligt bara lovar och ingen hör, det finns ingen bevis, ingen papper och sånt där. Så man får ibland det man behöver. Och därför kan man mer kanske omfamna det kanske lite mer. Fast det är tufft som fan att gå igenom det, såklart.
Det känns inte så när man sitter i situationen. Nej. Då är det fan det värsta som har hänt. Ja, man undrar vad fan är det som händer. Men när man får lite distans till det och man ser den positiva utvecklingen. För hade jag inte blivit sjuk, det är möjligt att jag hade fortsatt med i de här gamla fotspåren som jag kört i. Eller hjulspår säger man ju. Och kanske faller tillbaka sakta men säkert till mina gamla rutiner och min sätt att tänka och göra. Det finns inte på världskartan längre. Det skulle aldrig falla mig in. Nu har det gått så långt. Det har gått 3,5 år nästan. Och det märks skillnad. Och då blir det svårare att ta sig tillbaka.
Ja, det finns ju aldrig någonting. Allting går ju föränderligt hela tiden. Och vi kommer ju framåt hela tiden. Och det är väl bara omfamna det nya som kommer. Ibland blir det lite tufft att gå igenom nya saker. Men... Ska vi runda av här lite för idag, grabbar?
Det kan vi ta och göra.
Är ni rädda om er ordentligt där ute? Ja. Och så till er som känner att fan, den här kanske skulle vara någonting att driva den skulden med Stefan, då hör ni av er.
Mm.
Ja.
Bra.
Sköt om er då. Hej då.
Bra.
Hej då.